En podcast från Aftonbladet.
Hallå Jenny!
Hallå där Maria, nu är vi tillbaka i studion.
Nu är vi tillbaka i studion och idag ska vi försöka leverera ett härligt och informativt frågeavsnitt som vi väljer att kalla det.
Vi ska göra vårt bästa.
Precis, och då ska vi också säga att vi har spelat in det här i förväg. Om det är så att ni undrar om det har hänt någon stor kunglig nyhet och vi inte tar upp det, så vet ni varför. Vi har nu samlat ihop många frågor. Och det är alltid så här när vi har frågeavsnitt, då krävs det lite extra av dig. Har du tänkt
ja,
på det?
Fast jag blir, det slår mig också faktiskt ganska ofta när de här frågorna kommer, hur jäkla smarta och pålästa lyssnare vi har.
Jättepålästa. Ja. Det märks.
Och det, alltså, menar, ni är runt 100 000 varje vecka som lyssnar. Det är fantastiskt. Tack för det.
Är det så många? Då blev jag nervös. Nej, jag skojar. All right, vi tar lite sats här och så kör vi. Mm. Första frågan kommer från Diana. Kung Charles har, tror jag, rekordet som den som varit kronprins längst, eller slår någon annan hans rekord eller då tid. Om man ser till de kungliga idag, är Victoria den som varit längst till näst i turen till tronen idag?
Nej, men det är ju svårt att slå kung Charles av den enkla anledningen att hans mamma, drottning Elizabeth, hon satt ju över 70 år på tronen. Hon levde tills hon var 96 år. Och det betyder ju att Charles, han var, om jag minns rätt, 73 år gammal då när han blev kung. Så det är väldigt lång tid att stå på vänt till tronen såklart. Men om man ska göra jämförelser med andra, danske Fredrik, han blev ju kung 2024, då var han 55 år gammal när han tog över tronen efter sin mamma då, drottning Margrethe. Så kronprinsessan har ju några år kvar att slå det, kan man ju säga ändå. Margrethe satt ju också, hon satt ju över 50 år på tronen. Mm. Men ska man kolla på dem som är tronföljare idag då, då får vi nog kasta blickarna ända bort till Brunei. För att hitta någon som har väntat väldigt, väldigt länge. Mm-hmm. För sultanen Hassan al-Bolkiah, han har regerat sedan 1967. Han är en av världens längst regerande monarker just nu. Och hans son då, kronprins al-Mutade Billah, han har varit tronföljare sedan sin födelse då. Sedan den 17 februari 1974, han har ju då väntat i över 52 år. Mm. Och det har ju inte Victoria.
Nej. Det lät nästan som att det var så här, det är så långt. Det kanske många av dem tycker det är ganska skönt. Det kanske är skönt att vara kronprins eller kronprinsessa och inte behöva axla hela ansvaret.
Nej, men det tror jag absolut, för att man är ju på någon slags inskolning. Konstant är man ju. Samtidigt har man ju mer tid över för familjeliv. Och jag såg ganska nyligen bilder på Bruneis kronprins när han med sin fru och barn besökte Thailand. Det såg väldigt härligt ut och de var där privat på en privat resa, men blev mottagna då som kungligheter då. Men jag tror att han har det ganska bra i väntan faktiskt.
Okej, vi tar en fråga från Salome. Vad var det för ordnar som flera svenska politiker bar på kungens galamiddag när han firade 80 år? Det var ett vitt band.
Jag tror att jag vet vad hon pratar om. Jag såg att talman Andreas Norlén, han bar den danska Dannebrogorden. För den har ett vitt band och så har den röda kanter. Och Dannebrogorden, det är ju en dansk riddarorden. Den kan ju då kung Fredrik ge till danskar och utlänningar för förtjänstfull civil eller militär tjänstgöring, för särskilda insatser inom konst, vetenskap och näringsliv, eller för arbete för danska intressen. Det är en fin orden som går långt tillbaka i tiden. Jag tänker att vid såna här middagar, jag såg förresten även att Ulf Kristersson och Ebba Busch bar den här Dannebrogorden, så det kanske var därför hon reagerade på att det var många med vita bandor. Mm. Alltså vanligtvis vid såna här tillfällen, som kungens jubileum eller Nobelfesten eller liknande, så bär man ju gärna en svensk orden om man har fått någon sån. Men har man ingen svensk, då kan man med förtjänst bära en utländsk. Det är ju högtidsdräkt. Och i det här fallet då så bar ju talmannen en frack. Och så hade han då sin orden. Snyggt och prydligt.
Mm. Okej. Okay. Vi har en fråga från Elin. Vad heter prins Carl Philip och prinsessa Madeleines barn i efternamn? Vad kan hon tänka sig jobba med i framtiden?
Ja, alltså kungligheter har ju egentligen inget efternamn. De tillhör ju en ett, alltså ätten Bernadotte. Men det är klart att i många, många fall idag så använder de faktiskt Bernadotte som ett slags efternamn när de behöver det. Som skolan och i andra sammanhang då.
Men då står det inte Bernadotte i deras pass?
Det tror jag inte, om inte det skett en ändring efter kungens beslut hösten 2019. För då kapar han ju grenarna. Och de här barnen är inte längre hans eller hennes kungliga höghet. De är inte en del av kungahuset. Kan vara så. I så fall, om det skett en ändring efter det. Men inte tidigare i alla fall. Men att använda Bernadotte som efternamn, det är klart att det underlättar för de här barnen. Estelle heter ju Bernadotte i skolan till exempel.
Mm.
Och det är ju så att de här barnen kommer ju framöver plugga eller studera hemma eller utomlands. Sen börjar de jobba antingen med egna företag eller som anställda. Så att det är klart att ett efternamn behövs. Och då använder man Bernadotte.
Mm. Och vad tänker du att de kan tänka sig jobba med i framtiden?
Luften är fri, eller vad säga. Vad som helst, så länge det inte påverkar kungahuset negativt. Okay. Det måste de alltid ha i åtanke.
Mm.
Ja, okay. Så är det.
Fast de kommer stå lite längre ifrån liksom, tronen än om man jämför hur det har varit för Madeleine och Carl Philip.
Ja. Så de är fria i sina livsval. Ja. Men de får ändå ha lite i åtanke att inte begå brott eller skandaler.
Nej, det ska ingen göra.
Nej, det ska ingen göra.
Vad tror ni kommer bli Victorias valspråk?
Det här har ju du och jag pratat om, Maria, tidigare också. Det är en fråga som återkommer då och då. Det är ju omöjligt att svara på. Men någonting som implicerar att hon är med i tiden, så att säga. Jag tycker att hennes pappas valspråk för Sverige i tiden, det här har funkat precis lika bra med Victoria. Ligger så gott i tiden.
Jag ska testa en grej på det.
Ja.
Ja. Jag frågade AI.
Ja.
Ge mig, jag bad om tre förslag. Att AI skulle ge förslag till Victoria.
Mm.
Och nu, du har inte hört dem heller, sett mig innan. Och då, nu ska jag kolla här i mitt lilla papyrus.
Ja, jag har inte kikat i ditt papir, så det här blir en överraskning för mig också. Ja.
Okay, du får säga vilket du tycker är bäst.
Ja.
Nummer ett, i plikt, i hjärta, i framtid.
Oj, ja.
Nummer två, för Sverige med styrka och medkänsla.
Ja.
Tre, tradition som bär, framtid som leder.
Oj! Alltså AI ibland,
ja.
Det känns som att det var tre perfekta, men någonting skevade. Nu ska jag tjuvkika i ditt papper så jag ser dem skrivna.
För att kolla vårt dokument där.
Jag gillar den första, i plikt, i hjärta, i framtid. För det är också en sån här tidsaspekt och nutid på det. Och plikt är jättenoga viktigt för kungafamiljen. Jag bara skevar lite på det här i hjärta. Det känns lite för privat. Om man skruvar på den kanske.
Mm.
Den andra då, för Sverige, med styrka och medkänsla. Ja, det känns lite militärt, tycker jag.
Mm.
Med styrka. och sen kommer medkänsla som en liten svans och knorr där. Det skevar någonting där också.
Mm.
Stackars AI. Den sista då, tradition som bär, framtid som leder. Kanske nog faktiskt är lite bättre än de andra.
Mm.
Tradition som bär, det är att för med kungafamiljens uppgift är att föra vidare traditioner, men också förändra de som inte funkar längre.
Framtid som leder.
Fast det låter lite politiskt, för att hon ska ju som regent inte leda.
Mm.
Så någonting skeva med alla tre. Men ja, en halv applåd för AI.
Ja. En halv applåd.
Ja, för jag är inte helt nöjd där.
Okej, okay. Vi går vidare till våra frågor då.
Mm.
Vet du vad? Jag säger dem igen. Och så tänker jag att våra lyssnare får mejla in och säga vilken de tycker är bäst.
Ja, gör det.
Men då får jag säga lite långsamt så här länge med då. Nummer ett. I plikt, i hjärta, i framtid. Nummer två. För Sverige med styrka och medkänsla. Jag försöker vara lite teatralisk här. Mm. Så man får liksom en feeling. Nummer tre. Tradition som bär, framtid som led. Okej, vi får se om vi får
Vi får se vad ni säger. kungligt@snabla.se.
Toppen. Okej, vi tar en ny fråga. Varför finns så många prinsar i Saudiarabien? Eftersom det finns så många, är det fortfarande status att vara en?
Det är absolut hög status att vara prins eller prinsessa i Saudiarabien. Det är en mycket stor kunglig familj som har många grenar. Det är ju inte så, man höjer kanske inte på ögonbrynen lika mycket där som här hemma när det gäller prinsar och prinsessor och de titlarna. Men ja, det är absolut status. Många av dem lever ett mycket privilegierat liv såklart. Också jämfört med andra befolkningsgrupper i Saudiarabien som saknar rättigheter. Och där lägger jag också in kvinnor som saknar rättigheter. Hur som helst, de flesta då, prinsar och prinsessor, kommer från huset Saud. Och man räknar med ett 10 000-tal kungligheter.
Va?
Sisådär.
Är de så många?
De är jättemånga. Några tusen av dem har då stora rikedomar, privilegier, statliga jobb och stort inflytande. Och makten i landet, den är ju mycket koncentrerad kring kungen, men också kronprinsen Mohammed bin Salman. Och sen de prinsar och så som finns runt omkring.
Mm.
Okay. Så det är... Jag har ju varit i Saudiarabien. En otrolig resa som jag alltid kommer minnas. Den var också väldigt tuff. Jag har träffat många prinsar och prinsessor. Och det var en upplevelse. Det är ju en kultur som ligger väldigt långt ifrån våran. Och det finns enorma rikedomar i landet. Jag får berätta om det någon dag.
Ja, det är så, alltså alla det, så fort vi... Plötsligt så säger du så här... Jag har varit i Saudiarabien. Jag har fått massa prinsar. Han bara, va? Vad är då, Jenny? När händer det här?
Det var 2004.
Så och det var jobbet då?
Det var jobbet, ja. Jag var där för att intervjua och följa kronprinsessan Victoria.
Ah,
mm.
Såklart.
Det är spännande.
Mm. Okej, vi går vidare. Här är en fråga från Annie. Jag tänkte på en grej när jag såg galamiddagen på kungens 80-årsfirande. Varför sitter aldrig familjerna bredvid varandra? Det verkar till exempel som att kronprinsessan Victoria, prins Daniel och prinsessan Estelle alla satt en bit ifrån varandra.
Ja, det är ju så. Jag tycker jag känner igen den här frågan också. Men det är ju så att vid en galamiddag av vilket slag som helst då, så när det gäller kungliga gäster, så placerar man kungaparet i mitten av honnörsbordet. Och sen placerar man familjen och gästerna efter kunglig rang så gott det går. Och det betyder ju att Victoria och Estelle, ja, de sitter en bit från varandra eftersom Estelle är nummer två i tronföljden efter sin mamma. Och när det gäller då gäster som inte är kungliga, då följer man också ett slags schema. Även där vad gäller rang, så gott man kan.
Mm.
Så en president eller statsminister eller talman sitter ju närmare kungaparet än en riksdagsledamot till exempel. En riksmarskalk sitter ju närmare kungen än en hovdam och så vidare.
Mm. Vi tar en fråga från Linn. Hur funkar det att flytta hemifrån som kunglighet? Hur och var kommer till exempel Estelle att bo när hon flyttar hemifrån? Men kanske ännu inte har träffat en partner. Kommer hon att bo ensam i ett slott då? Eller bor man med sina föräldrar ända tills man gifter sig?
Det är ju lite olika. Men de flesta kungligheter, de flyttar nog hemifrån första gången när de börjar studera. Så prinsessan Ingrid Alexandra av Norge, hon flyttar hemifrån när hon börjar plugga i Sydney.
Just det.
Och då bor ju hon bor ju liksom för sig själv. Men kungen, han var ju faktiskt bara, tror han var 12 eller 13 när han flyttade hemifrån första gången. För då började han på internatskolan Sigtuna. Sigtuna humanistiska läroverk heter det väl egentligen. Det är klart han hade kompisar, han hade lärare och andra vuxna som fanns runt omkring honom. Men man är ganska liten när man är 12-13. Så han var ju faktiskt utan sin mamma och sina systrar för första gången då.
Mm.
Mm. Sen bodde han bodde ju också själv, eller nej förlåt, han bodde med en kompis när han pluggade i Uppsala. Då hade de en stor lägenhet centralt i Uppsala.
Mm.
Och så hade de en så kallad husmor eller hushållerska som kom och lagade mat till dem.
Men hur var det, jag försöker sitta här och dra mig till minnes hur det var när det gällde Victoria.
Ja, hon bodde ju själv, hon har ju pluggat i Frankrike, men då tror jag att hon bodde hos en familj faktiskt. Sen pluggade hon i USA och där vet jag att hon bodde hemma hos en svensk familj som bor i USA. Hon pluggade ju på Yale.
Mm.
Det är ju också en viss typ av självständigt boende för att hon hade ju eget rum och eget...
Ja, men så, liksom. När bodde hon alltså själv?
Det gjorde hon när hon flyttade till den här flygen vid Drottningholm. Ett litet hus, ett mindre hus. Det finns ju två sådana mindre hus som ligger ett stenkast ifrån slottet. Och hon bodde i det som ligger närmast då vattnet där. Där hade hon en egen lägenhet. Om det var en stor två eller trea vågar jag inte svära på. Men det var ju som ett eget hushåll. Däremot så sa hon vid något tillfälle att hon åt ju gärna frukost själv. Men det är klart att det hände att hon åt middag med kungaparet när de hade möjlighet och tid. De jobbade ju mycket då också. Mm. Liksom. Men det var nog, skulle kunna tänka mig, hennes första egna.
Vi tar en fråga från Mona. Hej bästa podden, hur blir det i Norge när Harald är borta och Håkon tar över? Är då Sverre Magnus fortfarande utanför kungahuset eller ändras det? Vi har väl något liknande i Sverige?
Sverre Magnus är ju inte någon del av kungahuset just nu, det är han inte. Han står utanför det, han är en del av kungafamiljen. Men det är klart att det kan ju förändras, ingenting är definitivt. Men planen som den ser ut idag är ju att Sverre Magnus är utanför kungahuset. Samtidigt så ser vi ju att det lutar ju åt att man ger prinsen en större kunglig plattform.
Ja, det har vi ju pratat om i ett avsnitt tidigare.
Han representerar mer nu än vad han gjort tidigare. Jag tror att mycket av det beror på att hans syster Ingrid Alexandra pluggar i Australien. Hon är inte på plats. Hans mamma Mette-Marit är sjuk. Hon representerar inte heller mycket.
Och kungaparet är ju, har en aktningsvärd ålder.
Ja.
Även fast de jobbar ju fortfarande.
Ja, det gör de.
Och kämpar på.
Men det, Håkon bär ju en stor arbetsbörda där. Mm. Och det är klart att han behöver avlastning ibland. Så vi ser Sverre Magnus allt mer.
Mm. Okej, vi tar en fråga från Daniel. Om en prins eller prinsessa skulle vara homosexuell, får det några konsekvenser för tronföljden eller den kungliga rollen? Jag vet att vi har haft liknande frågor tidigare som är liksom på samma tema.
Mm. Och mycket handlar ju om då sexuell läggning och eventuellt adopterade barn och så vidare. Och egentligen så är svaret ganska så enkelt. En prins eller prinsessa har i Sverige precis samma rätt till sin sexualitet och sin läggning som alla andra medborgare. Man kan vara kunglig och homosexuell. Idag är inte det ett problem. Det hade varit förr i tiden, men det är inte det idag. Och sen kommer man då till rätten till att vara en del av tronföljden. Och då kan man ju resonera som så här, om till exempel prinsessan Estelle skulle vilja gifta sig med en kvinna. Nej, det är inte ett problem. Jag ställde ju den här frågan till dåvarande riksmarskalken Fredrik Wersäll. Och han var väldigt tydlig med att Estelle får välja vem hon vill. Det påverkar inte hennes möjlighet att utföra ämbetet då som statschef. Och då kommer ju ofta den här följdfrågan. Ja, men hur blir det med barn då?
Mm.
Antingen om de inte skaffar barn eller om man då adopterar ett barn. Och i Sverige så är det ju också så att ett adopterat barn har exakt samma rättigheter som ett biologiskt barn. Så det barnet skulle kunna bli tronföljare och sen regent. Det har ju funnits adopterade barn i kungahuset förut och man kan ju bara... Vi kliver tillbaka till Jean-Baptiste Bernadotte till exempel. Anfaden då till den familj som sitter på tronen nu. Han adopterades av Karl den 13:e som var barnlös. Så att det här förekommer i historien och det är inget exceptionellt.
Nej, då har vi besvarat den också. Mm. Eller du.
Och en snabbis, är det så att Estelle då och den här potentiella kvinnan hon gifte sig med, om det nu skulle vara en sån situation. Ja. Om de väljer att inte skaffa barn, då går ju faktiskt tronföljden vidare till Oscars barn.
Oscars barn?
Mm, hennes lillebror, prins Oscar.
Ah, gud, jag började tänka... Ja, såklart. Ja. Ja, jag började tänka på Carl Philips äldste.
Ja.
Nej, jag bara, Oscar. Ja, okej, då har vi rätt ut det också.
Mm.
En fråga från Ingo. Vilken medlem i svenska kungafamiljen tror ni hade klarat sig bäst i ett helt vanligt svenssonliv utan titlar, hjälp och hovpersonal?
Vilken rolig fråga.
Ja, den var faktiskt ganska, den har vi inte fått förut.
Nej, jag tycker det är en ganska lätt, ha ett självklart svar faktiskt. Jag tror att det som har lättast att klara sig från sekund nummer ett utan kungliga titlar och diverse annat, det är ju prinsessa Sofia och prins Daniel.
Fast jag tror inte riktigt kanske att Ingo tänkte på de ingifter som har liksom...
Ja, jag fattar.
Eller jag tolkade det så.
Ja, men jag menar, jag tänker så här, Sofia och Daniel, de hade ju helt vanliga liv och karriärer och
ja,
sånt.
Precis.
Ja, så det är inget problem där. Ska jag gissa då på någon av de andra, så kanske det blir kronprinsessan Victoria, av den enkla anledningen att hon är inte ett dugg rädd för att smutsa ner vare sig händer eller knän eller någonting. Hon skulle lätt kunna skura ett golv. Hon skulle lätt kunna ställa sig och steka köttbullar. Och jag tror att hon skulle njuta av det och tycka att det var givande. Sen ska man inte...
Tills man har gjort det 1000 gånger.
Ja, jo, i och för sig. Man ska inte heller låta sig luras av drottning Silvias drottninglika framtoning. Hon hade ju också ett helt liv och en karriär innan hon träffade kungen. Hon bodde ju själv när hon jobbade för olympiska spelen i de här olika städerna och så vidare. När kungaparet är på Stenhammars slott, då lagar både hon och absolut kungen mat själv. Mm. Kungen sätter ju en ära i att ha färre, vad säger man, tjänstefolk. Mm. Färre anställda på Stenhammars slott. Han gillar att sköta saker själv. Så han är inte heller... Han är inte oäven, tror jag inte.
Han skulle jag kan inte se hans skurat golv.
Nej, det har jag kanske också lite svårt att se. Men absolut, provida middag för hela familjen. Ja.
Okay.
Sen kanske inte jag är helt säker på att prinsessa Madeleine då till exempel skulle ratta runt sin familj på en husvagnsemester. Det tror jag inte. Men jag tror också att Madeleine är mycket mer kapabel än vad man kan tänka sig. Mm. Vem tror du skulle klara sig bäst?
Jag tror faktiskt att det är så som du säger, kronprinsessan Victoria. Jag tror att det är liksom inga konstigheter där.
Nej.
Jag tror att det är så.
Hon är handlingskraftig.
Ja, verkligen. Mm. Okej, en fråga från Beppe. Om ni fick öppna ett, och den här är rolig.
Mm.
Om ni fick öppna ett enda kassaskåp eller privat arkiv hos ett kungahus i världen, vilket hade ni valt och varför?
Ja, vilken härlig fråga. Jag hade velat öppna det privata arkivet hos svenska kungaparet. För jag tycker att svenska kungahuset är mest intressant, tycker jag. Också för att vårt kungahus har ju en 1000-årig historia. Jag tror att det finns otroligt mycket spännande arkivmaterial, böcker, dagböcker, anteckningar. Och väldigt mycket mer då i Bernadotte-biblioteket. Jag hade jättegärna låst in mig där en vecka och bara så här slukat historien. Ja, absolut. Studerat allt jag kunde komma över. Det är så himla spännande.
Du kanske får en inbjudan efter det här. Vem vet?
Ja, men jag tror man är... Alltså det är ju öppet för forskare och sådär. Men sen tror jag man är lite försiktig med... Det finns ju mycket personligt och privat där också. Liksom.
Mm.
Men om det gäller då... Kassaskåp var ju fråga nummer två då. Då väljer jag nog det saudiska kungahuset. Just för att de har enorma rikedomar. De är helt ofattbara. Det hade nog varit väldigt spännande att... gå runt bland deras kungliga juveler och dyrbarheter bara för att sätta med egna ögon, det tror jag. Annars väljer jag nog Sverige igen, för jag hade gärna velat se alla de här kungliga diademen. De är otroligt vackra och bär på så mycket kunglig proveniens att de hade gärna velat se live. Mm. Du då?
Alltså jag hade nog valt det brittiska kungahuset.
Ja!
Alltså, för där finns det ju mycket spännande, känner jag.
Ja.
Och det är liksom, ja, det jag hade nog valt. Jag kan inte säga exakt varför, men jag tror att vi skulle hitta saker som vi aldrig någonsin hade kunnat tänkt oss. På något sätt.
Det har nog rätt.
Ja, det hade jag tyckt var spännande. All right, vi tar en fråga från Isa tar vi här. De nordiska kungligheterna känner ju varandra väl. Har kungligheter hemliga gruppchattar med varandra över landsgränserna? Och vilka tror ni faktiskt umgås privat idag?
Ja,
vad gruppchatta, ja. WhatsApp-grupp liksom.
Men såklart de har. Och det finns en
på... Är det? Vadå såklart de har?
Victoria har ju, och jag tror kung Fredrik har sagt det också. Det finns en pågående dialog. Om det är via sms eller chattar, det vågar jag inte svära på. Men det har de implicit sagt båda två.
Mm.
Och kungafamiljerna idag, speciellt den yngre generationen, ja, men de använder ju datorer och telefoner på samma sätt som vi andra gör. Det hade varit spännande att titta in i en sån här gruppchatt. Så här, vad säger de till varandra? Så här, god morgon, Fredde. Över morgon, kaffet.
Jag tror inte man skriver god morgon.
Nej, det gör inte.
Men jag tror att det kanske kommer när allt det där uppdagades kring Mette Marit. Då tror jag att det kommer.
Mycket
det.
Stöd och sånt.
Ja, men jo, men ja, det tror jag faktiskt.
Jag nämnde ju det att Victoria har snackat om det här med sms och sådär. För att hon berättar, det gick en dansk dokumentär. Fredrik den tionde, kung av Danmark, på dansk tv, då när han tog över tronen. Och då säger hon så här att hon känner så stor trygghet att hon kan skicka meddelanden då till både Håkon och Fredrik för att, citat, vrida och vända på stora och små frågor. Så att de här tre delar ju samma framtid. Så jag fattar att de har mycket stöttning av varandra. Och så säger hon så här: jag tror att det är mycket viktigt. Man behöver kunna diskutera saker och det känns väldigt tryggt att veta att den möjligheten finns om man skulle behöva den. Och just den här kontakten då med Håkon och Fredrik, hon har ju beskrivit dem som sina bröder. De har ju delvis vuxit upp tillsammans för att familjerna träffas ofta. De har faktiskt skrivit en bok tillsammans, visste du om det?
Jag hade inte en aning.
Nej, den heter Tre tronföljare i Arktis. Och det kom, den här boken uppkom då efter att de gjorde expeditioner till Arktis. Det var 2008-2009. Det har ju en miljö-klimat-aspekt.
Mm. Ja, okej. Okay.
Mm. Och jag måste lägga till en sak till, just om den här vänskapen. Du förstår att jag älskar den här frågan.
Ja. Ja.
Nej, men jag träffade Håkon och Mette-Marit. De besökte Stockholm 2022 och då var ju Victoria Daniel lite grann deras värdar liksom.
Mm.
Ja, men då fick kronprinsparet då från Norge frågan från Svensk Damtidning. Vi hade så här pressmöte på Kulturhuset. Och då kom den frågan från Damtidningen, vad de då tycker om Victoria Daniel. Och Mette-Marit tog ordet. Och då säger hon så här: vi har en otroligt god, nära och varm relation. Vi har många, många goda minnen tillsammans efter så många år. Vi har gjort mycket fint tillsammans. Vi har rest mycket. Vi har delat många spännande upplevelser. Och det sätter jag väldigt stort värde på. Så hon var inte heller rädd att uttrycka den här känslan.
Och sen är de ju faddrar och gudmor och gudfar korsan och tvärsan i de nordiska kungahusen. Det blir ju också lite som ett lim däremellan, tänker jag.
Ja,
och
gud,
att man liksom också skapar relationer över generationer i den meningen. Okej, vi ska gå vidare lite grann. Vi tar en fråga från Lilly. Jag är så fascinerad av kungliga kärlekshistorier och läser en hel del om dem. Jag känner stor sympati för prins Bertil och Lilian som gav upp att skaffa barn för att plikttroget stå standby vid kungens sida. Och det finns många dramatiska kärleksöden genom historien. Men om man tittar på modern tid, vilka kungliga kärlekshistorier är egentligen mest, eller vilken är mest osannolik när man tittar bakom rubrikerna?
Där svarar jag spontant och direkt att Edvard den åttondes abdikation från brittiska tronen när han inte fick gifta sig med Wallis Simpson. Hon var ju en frånskild amerikanska. Hon var frånskild två gånger till på köpet. Det gillade man inte. Man sa nej till henne. För det passade sig inte då att Storbritanniens kung då skulle vara gift med en sån kvinna.
Mm.
Hon var dessutom fortfarande gift med sin andra make då när relationen blev offentlig. Så det här var ju en jätteskandal. Det handlar ju också om att som brittisk monark på den tiden så var man också överhuvud för engelska kyrkan. Och nej, då kunde man inte gifta sig med en frånskild kvinna om ex-männen levde fortfarande. Liksom.
Mm.
Så man sa nej till det. Och han valde då Wallis Simpson istället för tronen.
Ja, och det där var ju, alltså hans yngre bror blev då kung George den, vad blev det, sjätte?
Mm.
Pappa då till drottning Elisabeth II. I Edward fick senare titeln hertig av Windsor och gifte sig då med Wallis Simpson i Frankrike 1937. Hon fick ju dock, visst var det så att hon fick ju aldrig titeln kunglig höghet, vilket då skapade en bitterhet hos det här paret.
Ja, ja men det gjorde det. De levde ju ett ganska glamoröst liv men också lite isolerat i exil, mestadels i Paris. Och det var lite så här frostiga, det var en frostig relation till brittiska kungahuset. Ja, om jag minns rätt så var det också både Edward och Wallis, de hade någon, de träffade liksom Hitler och hans anhängare. Det var också någon så här nazistisk koppling där som man inte riktigt liksom tyckte om.
Nej.
Ja.
Okej. Okay. Ja, men kärlekshistoria var det?
Det var det. En komplicerad sådan.
Ja, som det ibland kan bli.
Ja.
Okej, ska vi ta och stänga frågelådan för den här gången? Ska vi göra det?
Det gör vi.
Men vi vill ju ha fler frågor.
Ja.
Har du tänkt på det? Vi nämnde det lite i början hur smarta och kunniga liksom lyssnare vi har. Men jag tycker också att när vi får frågor, då blir det så att vi också pratar om saker som vi kanske själva, alltså vi inte kanske alltid brukar prata om.
Mm.
Det blir liksom en helt annan aspekt. Och det här som det här med kärlekshistorier eller vem skulle klara sig bäst själv om man liksom inte hade hårpersonal. Och så vidare. Jag tycker det är väldigt roligt, för då kommer det också fram kunskap hos dig som man liksom, man får gräva där så hittar man väldigt mycket.
Det är spännande.
Ja, det är jättespännande. Ska vi säga så för idag?
Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.